Nu i eftermiddag ska vi börja i Markus 14 kapitel. Markus 14 kapitel. Där ska vi börja läsa i den 60:e versen, Markus 14 och 60. Jesus står inför rätta, han står inför stora rådet, och Markus berättar så här. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Markus 14 och 60, vi tar det från början igen. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: det är jag, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens moln. Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa: vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen, vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sa: visa att du är profet. Och vakterna gav honom örfilar. Ja, rättegången hade ju kört fast lite grann. Det höll på att bli en långbänk av det hela. Vittnena kom och trädde upp och sa konstiga saker och talade mot varandra, och det gick liksom inte att få någon fason på det här. Och till sist så reser sig överste prästen för att, så att säga, få en rätsida på rättegången. Först försöker han provocera den anklagade: vad har du att säga? Han säger ingenting. Och så kommer då frågan, den som allt cirklar kring: är du Messias? Och Jesus svarar egentligen: jag är. Och ni ska få se människosonen komma på himlens moln. Jag är. Ni hörde hädelsen, säger överste prästen. Och det finns ju ett märkligt, ska vi säga, juridiskt villkor för att det här ska vara en hädelse. Nämligen att han inte var Messias. Nu var han ju det, åtminstone uppfattar vi saken så. Och då tycker vi att det var ju ingen hädelse, utan det han sa var ju bara sanning. Men alla i stora rådet uppfattade detta som en hädelse. Och vi vet ju 2000 år senare att vi befinner oss ju ännu i en smärtsam konfrontation med judendomen. Detta är ju en av de punkter där kristendom och judendom kolliderar med varandra. I synen på Jesu person. Vi hävdar att han var och är Messias. Judendomen hävdar att han var nog en rabbin. Och en ganska intressant sådan, det säger många judar. Men han var inte Messias. Och man kan fråga, varför var det nu så uteslutet för judarna som satt där den gången? Varför var det så uteslutet att Jesus skulle vara Messias? Varför flög inte tanken genom huvudet på dem så att de åtminstone la ner sin röst? Tänk om man är det i alla fall, vi får nog utreda det här lite grann, vi får sätta till en kommitté. Nej, ingen tvekan. Ni hörde hädelsen och man började spotta. Frågan ställdes på en konferens som jag tror för 2 år sedan i 13-dagstid till dåvarande judisk rabbinen i Göteborg. Han hade var med på en kristen konferens i en pingstkyrka i Göteborg. Och då var det på en frågestund en som ställde sig upp och ställde frågan rätt upp och ner till honom. Vad är det som gör att du som jude inte kan tro att Jesus är Messias? Ja, sa han, Messias skulle upprätta riket, och det gjorde han aldrig. Men kommer han tillbaka och gör det, så är det klart att då är det han som är Messias. Och det är ju en intressant ståndpunkt. Här har vi som kristna mycket att lära. Det händer så mycket intressant med det judiska folket idag. Vi var i Israel för några veckor sedan, min hustru och jag. Bodde ett tag i Jerusalem på Svenska teologiska institutet. Och en morgon så slank vi in i en bank som ligger strax intill för att växla lite resecheckar. Och kvinnan i kassan, hon såg ju på våra pass att vi var svenskar. Så hon anade att vi bodde på Svenska teologiska institutet, och så gjorde hon en liten nickning i den riktningen och frågade om vi bodde på det där institutet. Jo, vi bodde på det där institutet. Och då sa hon att jag skulle så gärna vilja ha en bibel, sa hon. En med hon tvekade lite, med båda delarna. Och det är så svårt att få tag på det i Jerusalem. Jag har inte kunnat det, sa hon. De har sagt att man ska kunna få det där, sa hon lite prövande. Och Marianne sa att ja, du kan få min bibel, sa hon. Ja, tyckte hon då, den ska vara på hebreiska. Ja, jag har en bibel på hebreiska som jag köpt i Sverige, sa hon. Med båda delarna, sa hon. Ja, med båda delarna. Och så gick hon tillbaka och hämtade den och gav till kvinnan på banken. Det finns så mycket frågor i det judiska folket. Och det finns så mycket undran och det finns så mycket längtan. Positionerna är inte alls så låsta idag som de har varit och som man skulle tro att de är. Visst, de ortodoxa, de vill inte veta av. Det har kommit ett domstolsutslag nyligen i högsta domstolen i Israel att judar som bekänner sig till kristen tro får inte automatiskt medborgarrätt om de söker. Men här och där ibland människorna finns en ny undran. Om vi bara inte flyger på dem och ska förklara hur allting är. För så som kyrkohistorien har sett ut så har vi definitivt inte den möjligheten. Men man kan närma sig judar. Ska vi säga på ett lyssnande sätt. De har mycket att lära oss. Jag tror att när Herren kommer tillbaka och upprättar sitt rike, så kommer inte vi kristna stå där och säga: åh, nu har ni blivit pingstvänner och lutheraner, alla judarna, vad härligt, det var ju precis det vi väntade på. Utan det kommer att bli så att den dagen får vi lära mycket, mycket av judarna. Och de får lära en del av oss. Ty, det är ju sant det här, sett ifrån Gamla testamentets utgångspunkt, att det lovas i profetia efter profetia att Messias ska handla politiskt med Israels land. Han ska upprätta ett speciellt folk och en speciell nation, och han ska göra det med politiska medel. Och de profetierna, de texterna hoppar vi ju fromt över. Vi tittar i kors i taket och säger det att åh, det måtte vara något misstag det här. Men det finns ju mängder med sådana texter. Och ibland så läser vi dem så fromt så vi till och med kan läsa hela texten utan att upptäcka vad den handlar om. Vi kan ju ta några smakprov här, får vi se. Saltaren 110 till exempel. Visst, vi sjunger gärna villigt kommer ditt folk när du samlar din här och tänker oss en rar skara fromma kristna som går in i en kyrka och sätter sig för att hålla gudstjänst. Och gärna det. Gärna det. Men det är ju egentligen inte det salmen handlar om. Utan då har vi ju verkligen tolkat den symboliskt. 110:e salmen. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland hedningarna, överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. Ur bäcken ska han dricka på vägen, därför ska han upplyfta huvudet. Ja, ofta läser vi ju bara halva salmen. För det är ju vårt speciella teknik. Det där har ju judarna upptäckt för länge sedan. Ni plockar ut små godbitar här och var. Ni läser ju inte hela texter, säger de. Och det gör vi inte. Nu måste ju den salmen sättas in i det sammanhang som vi har upptäckt i tidigare bibelstudier. Ty när det talas om Israels historia efter år 70 i profetisk form i Bibeln, så talas om att folket ska spridas ut över jordens yta. Och där möta många svårigheter, många lidanden och många umbäranden. Och bara därför att folken dit de kommer förföljer Guds utspridda folk, så ska Herren återsamla det till sitt eget land. När han har gjort det kommer det att bli konflikter. Mellanöstern kommer att bli en konflikthärd. Det sägs gång på gång. Och till sist kommer alla hedna folk att vända sig mot det återkomna Israel. Vilket underläge. Vilket underläge. Det är i det läget Messias ska gripa in. Och då kommer han inte bara för att bota sjuka och predika evangelium. Ty evangelium har vid det laget blivit predikat för alla folk. Det säger Jesus. Evangelium ska bli predikat för alla folk och sedan ska slutet komma. Så då kommer han inte för att predika evangelium, utan då kommer han för att uppfylla konkreta politiska löften. Då kommer han som härskarornas Gud. Vi tittar i den andra salmen, salm 2. För där möter vi, vad ska vi säga, samma världspolitiska bild. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jo, jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler. Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag har själv insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Till snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Det är alltså i ett läge där alla folk till sist kastar sig över Guds folk, för att man vet att det är Guds folk. Det är då Herren ska inskrida. Och det finns ingen anledning att tro något annat än att det faktiskt ska läsas konkret det här. Vi försöker gärna göra symboler av det hela. Men det finns ingenting som talar för att det skulle vara en symbol. I vilket fall, judarna väntade en konkret uppfyllelse av det här. att Israel skulle upprättas som land och nation. Och att det, profetior av den här typen skulle gå i uppfyllelse. Det trodde även Jesu lärjungar. Vi tittar i Lukas 24 kapitel. Lyssna lite granna till vad de två säger som går till Emmaus på uppståndelsedagen. Tjugonde versen. Så säger de om Jesus så här: han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Vi trodde att han skulle handla så som mängder av profetior beskriver i Gamla testamentet. Nå, hemligheten ligger ju som vanligt i detta med tiden. Det som gör profetiorna svåra att förstå är att tidsdimensionen alltid eller nästan alltid är dunkel. Messias skulle komma två gånger. Och första gången skulle han komma för att, så att säga, etablera Gudsriket i människornas inre. Om vi så vill säga det, med andliga medel. Och den gången vägrade Jesus att överhuvudtaget låta sig inblandas i några politiska handlingsmönster. Människorna ville göra honom till konung gång på gång, men han vägrade. Om inget annat hjälpte så predikade han tills folk gick hem och säger: detta var ett hårt tal, vem står ut med att höra på honom? Det var inte dags för någon politik, utan det var dags för att din konung kommer ridande, fattig och segerrik, på en åsna, på en arbetsåsninnans får. Men han har själv sagt att han ska komma tillbaka. Och då blir det dags för det knippet av profetior som talar om hur Messias ska handla politiskt in i världshistorien. Vi tittar i Apostlagärningarnas första kapitel. Läser där från början. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Ja, vem skulle inte ha velat vara med på de bibelstudierna under 40 dagar bibelskola om hur Gud ska upprätta Guds rike. Och sånt en rad om det. Och vad nyfiken man blir. Det kanske inte ni blir. Ja, i mig rycker och sliter det i alla fall. Jag skulle gärna ha tjuvlyssnat på de bibelstudierna. Men när hela denna undervisning är avslutad så frågar lärjungarna: är nu tiden inne att upprätta Israel som kungadöme? Ty det är alltså det riket går ut på. Att upprätta Israel som kungadöme. Och här möter vi alltså nu, när vi jämför kristendom och judendom, två väldigt skilda synsätt. Vi talar gärna om Guds rike, men då menar vi någonting invärtes. Guds rike är invärtes i eder, citerar vi gärna. Och så är det för närvarande, men vi talar om Guds rike som om det var det definitiva på något sätt. Men när juden talar om Guds rike, så tänker han på ett litet landområde med Jerusalem som huvudstad. Politiska gränser. Och en messias som regerar i huvudstad Jerusalem. Och det där som är invärtes i oss, ursäkta att jag säger det, men det är ett provisorium i väntan på det definitiva. Vi kan säga så här, att den kristna kyrkan lider av en viss förblindelse och judarna lider av en viss förblindelse. Ty judarna har svårt att se konungen och vi har svårt att se riket. Och någon helhet av det här blir det naturligtvis aldrig förrän judarna har sett konungen. Det kan vi tala om för judarna, det gör vi stup i kvarten. Ni måste förstå vem som är konung, annars blir det aldrig någonting av det här. Vi skulle göra klokt i att lyssna till judens motkommentar. Ni måste se var riket ligger, för annars kan det heller aldrig bli någonting. Och det har ju kyrkan, som jag sagt förut, inte varit så där förfärligt benägen att göra. Utan kyrkan har ju sagt att riket, det är vi. Nej, vi är bara ett provisorium i väntan på det rike som ska komma. Evangeliet har tagit en liten omväg från Jerusalem runt jorden för att komma tillbaka till Jerusalem. Det är så det är. Och sen får vi vara med när Guds rike upprättas i Jerusalem. Finns det någon möjlighet att se i Gamla testamentet att Jesus ska komma två gånger? Eller är det bara någonting som vi har pillat dit? Jo, det finns en möjlighet. Vi ska slå upp i Jesajas 9:e kapitel. Och läsa en av de texter som judar och kristna är överens om att det är en messias profetia. Och det är den text vi brukar läsa på juldagen, när juldagsmorgon glimmar. Då läser vi Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, det andra versen detta. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrik. Du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig som man gläds under skördetiden, som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågade stav, liksom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Ett barn varder oss fött, det är Messias detta. Här talas om ett barn som ska födas. Och det är ju Jesu ena ankomst. I andra texter vi ska strax läsa en sådan talas det om när Messias plötsligt står på Oljeberget. Det är fullt krig. Staden är i själva verket ockuperad. Många människor har blivit bortförda i fångenskap. Och plötsligt utan föregående varning så står Messias på Oljeberget och Oljeberget rämnar mitt itu. Han måste ju komma två gånger om det här ska kunna gå ihop. Eller också är det två olika personer. Det tänkte somliga på Jesu tid. De här som bodde i grottorna ute i Kumran, de som har lämnat efter sig döda havsrullarna, de trodde att det skulle komma tre Messias gestalter. En profet, en konung och en präst. Men vi kan läsa detta och säga, om Messias är en och samma person så måste han åtminstone komma två gånger. Om vi nu skulle försöka läsa den här texten vi läste nyss med judiska glasögon på näsan. Du, vi tänker så här, ja, ett barn blir oss fött och sen så blir det väldigt snällt och rart på jorden och krigen avskaffas och det blir fint liksom. Och det är ju sant. Krigen ska ta slut. Det ska bli shalom. Men när det står här om deras skuldrors gissel och deras plågare stav, då handlar det alltså om den situation som utgör slutet där alla nationer vänder sig mot Israel. Det här är en konkret situation. Det är inte bara Bofors vapenexport till Bahrain och lite så här i största allmänhet, utan det är en väldigt konkret historisk situation, tror jag, som åsyftas. Att det sen betyder att alla vapen kommer att försvinna, tack och lov för det. Så skall herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron. Ja, då tänker juden alltså på att nu har Messias upprättat Guds riket. Huvudstad Jerusalem, där står Davids tron, där sitter Messias och han regerar över den nationen och därmed över alla folk. Hur ofta tänker vi så när vi läser den texten? Vi har mycket att lära av judarna. De har inte fel i allt. Det är ganska sällan som ens meningsmotståndare har fel i allt. Och att lära sig använda öronen är en mycket välsignad sak. Du ska göra folket talrikt. En intressant profetia. Vi som säger det att ja, det kan ju inte bli många judar i himlen. De har ju aldrig omvänt sig till Jesus. Eller frågan om de kommer att göra någonsin, säger vi. Så det kan ju inte bli särskilt många judar där. Du ska göra folket talrikt, står det. Man undrar, herre, hur ska det här gå till? Och herre liksom bara svarar, det är min hemlighet. Får ni inte veta. Vi ska läsa den andra profetian, den som handlar om hur Messias kommer tillbaka. Zakaria 14. Vi läser från början där. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig ska utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem. Och staden ska intas och husen ska plundras och kvinnorna vanäras. Och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, till Herren ska dra ut och strida mot de folken som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av dem mot söder. Och ni ska fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen ska räcka ända till Asel. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Ja, här kommer Herren tillbaka.
Och han kommer inte bara tillbaka lite var som helst på jorden. Oljeberget. Hur var det ängeln sa till lärjungarna? Just så som han har blivit upptagen, just så ska han komma tillbaka. På samma plats. Ni ska få se människosonen komma på himmelens skyar, säger Jesus till överste prästen. En sky tog honom upp, en sky kommer att föra honom tillbaka. Och den salmen vi läste förut, den 110:e salmen, den beskriver ju alltså tillståndet mellan himmelsfärd och återvändande. Där fadern säger till sonen, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Vi ska slå upp den salmen lite och titta lite närmare på den. Vi får se vad den handlar om. Salm 110. Ty det är så här att många hebreiska texter, de gamla testamenten skrivs på hebreiska, många sådana texter är mycket svåra att översätta. Det har flera skäl. Men ett av dem är detta att de flesta ord på hebreiska innehåller mängder av betydelser där våra ord bara innehåller en betydelse. Och det där skrattar judarna själva åt lite grann. De säger, åh ni kristna, ni blir så ängsliga när en text kan översättas på flera sätt eller tolkas på flera sätt. Då råkar ni luven på varandra och så säger ni att ni måste bråka med varandra om vilken tolkning som är den riktiga. Vi judar, vi blir så glada för att om det finns 80 tolkningar av en text och så kommer någon med en till så har vi 81 tolkningar. Det tycker vi är underbart. Vi har mycket att lära. Det är ett spännande folk det här. Den här salmen är mycket svåröversatt. Det är ibland som man undrar om vad den egentligen handlar om. Men vi ska titta lite grann på den tredje versen här. Villigt kommer ditt folk, står det nu. Det är alltså Israel. Så fort som Herrens folk omtalas i Gamla testamentet så är det Israel. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte, står det. Och det är ju väldigt poetiskt och vackert. Men man undrar konkret, hur kommer det där att se ut? Morgonrådnadens sköte och daggen och allt det här, vad är detta för någonting? Vi ska titta lite grann på den texten. Ordagrant står det ungefär så här. Ditt folk ska vara villigt på din makts dag. Och detta är ju alltså så att fram till den dagen så har ju folket inte varit villigt. Det är först när Herren kommer tillbaka och folket omvänder sig till den messia som han först förkastar. Det är ju först då som det kan sägas att ditt folk är villigt inför dig. Vi fortsätter. I helighetens majestät kommer det ur gryningens livmoder till dig. Daggen av dina unga. Blir det begripligare, montro? Gryningens livmoder. Ja, det tror jag det gör. Jag tror det handlar om det dödas uppståndelse. Det är som att hela folket föds. Det är en födslovånda och en födsloprocess. Den slutar med att när Herren kommer, då kommer de döda att uppstå. Och den skara som Herren kommer att anföra på sin makts dag, det är människor som precis som han själva har varit döda men väckts till liv av Fadern. De väcktes inte till liv för sin rättfärdighets skull utan för hans rättfärdighets skull. Jag tror att det handlar om det dödas uppståndelse. Och det är klart att det här kanske skulle hållas hemligt så att ingen såg det när Jesus kom första gången. Och för att ni inte ska tycka att jag står här och alldeles hallucinerar, så ska vi läsa i Hesekiels 37 kapitel. Ty där omtalas de dödas uppståndelse. Där får profeten se, han får till och med profetera över de döda judarna och väcka dem till liv. Vi läser från början. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag iväg och sattes ned mitt på slätten som nu låg full med ben. Och han förde mig fram runt omkring dem, och jag såg att de låg där i stor mängd utöver dalen, och jag såg att de var alldeles förtorkade. Och han sa till mig, du människobarn, kan väl dessa ben åter bli levande? Jag svarade, Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben, se, jag ska låta ande komma in i er så att ni åter blir levande. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni åter blir levande, och ni ska erfara att jag är Herren. Jag profeterade som det hade blivit mig befallt. Och när jag nu profeterade hördes ett rassel, och där blev ett gny, och benen kom åter samman så att ena benet fogades till det andra. Och jag såg hur senor och kött växte på dem och hur det övertäcktes med hud där ovanpå, men ingen ande var ännu i dem. Då sa han till mig, profetera och tala till anden, jag profeterar du människobarn, och säg till anden, så säger Herren, Herren, kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa dräpta så att de åter blir levande. Och jag profeterade som han hade befallt mig, då kom anden in i dem och de blev åter levande och reste sig upp på sina fötter, en oändligt stor skara. Och han sa till mig, du människobarn, dessa ben, det är alla Israels barn. Det profeten får se nu är inte alla dödas uppståndelse. Men han får väcka döda, och det står till och med dräpta judar till liv. Det är alla Israels barn. Och det står uttryckligen att de har blivit dräpta. Och om vi bara ska tänka på hur många som blivit dräpta av de judar som varit förskingrade ut över världen, och som inte minst genom kyrkans förföljelser, eller de förföljelser som kom i kyrkans släptåg, så kan vi nog tänka oss en skara på 10 miljoner man. 6 miljoner från Auschwitz. Förföljelserna i Ryssland under 1880-talet, 90-talet och ända fram till oktoberrevolutionen, säkert ett par miljoner. Korstågen, digerdöden, kosackupproret i Polen på 1600-talet och så vidare, det kommer att bli många. 10 miljoner tror jag är lågt räknat, men låt oss säga det. Och så står det här i 10:e versen, det reste sig upp på sina fötter en oändligt stor skara, står det. I grundtexten står ett ord som egentligen betyder armé. Ty det är inte vilken folkskara som helst, utan det är en folkskara med makt. Och ordet betyder egentligen inte folkskara, utan betyder just makt. Fast när man använder ordet makt i det sammanhanget, så brukar man just beteckna en armé. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Vi läste igår i Jesaja 54, och vi ska göra det igen. Du, där talas det om den ofruktsamma, den barnlösa kvinnan. Och vem har stått modell för henne, tror? Jo, det är naturligtvis Sara. Den ofruktsamma kvinnan som fick barn på ett alldeles övernaturligt sätt. oväntat, så oväntat som man skrattade när Herren talade om det i förväg. Men till sist betecknas hela Israels folk som den ofruktsamma, barnlösa kvinnan. Och så talas det om hur hon ska sitta där med mängder av barn och undra, var kom de här ifrån? Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma ska ha många barn, flera än den som har man, säger Herren. Vidga ut platsen för din hydda. Låt spänna ut tältet under vilket du bor och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fastare. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och återbefolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du ska ej komma på skam. Blygs inte, ty du ska ej bli utskämd. När du ska få glömma din ungdomsskam och ditt änkestånds vanära ska du inte mer komma ihåg. Vi kan också se i den 113:e psalmen i Psaltaren. Ty som jag sa lite i förbigående när vi sjöng en bibelkör på grundval av den psalmen, så sa jag att det här är den första psalmen i det judiska påskfirandet. När judarna firar påsk så sjunger man lovsången. Det gjorde Jesus och lärjungarna. De sjöng lovsången innan de gick ut i Getsemane. Och då börjar man med 113 och slutar med 118. Det har man gjort sedan länge tillbaka. Och som jag sa igår så står det så här: Herren är hög över alla folk. Hans ära når över himmelen. Ja, vem är som Herren vår Gud, han som sitter så högt, han som ser ned så djupt, ja, vem i himmelen och på jorden? Och egentligen tror jag att det ska översättas, han som sitter så högt, men förnedrar sig själv så djupt, för att förse, för att välsigna allting i himlen och på jorden. Det är ju Messias. Det har med påsken att göra. Det är inte en slump att den salmen står där förstås. Han som upprättar den ringe ur stoftet. Han som lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar. Bredvid sitt folks första. Så kommer det. Han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder omgiven av barn. Halleluja. Det kan ju hända att du tycker det här är lite spekulativt. Och det får du gärna tycka. Jag är inte så säker jag heller. Men en sak är säker. Och det är att vi kan inte sätta mängder av profetior och spel som talar om hur Messias ska handla politiskt i den yttersta tiden. Och ska vi tro på de profetierna så måste vi kanske på vissa punkter revidera våra uppfattningar om vad han har rätt att göra när han handlar politiskt. Därför att annars kommer vi kanske att stå på fel sida. Nu var det ju så här att, eller rättare sagt, jag ska säga så att det här betyder ju att det rike som Jesus ska upprätta, det är ett rike där vi rör oss med fysiska kroppar på fysisk mark. Våra kroppar ska födas på nytt. Förnedringskroppen ska bytas mot en härlighetskropp. Bibeln betonar att Jesus uppstod kroppsligen ur graven och inte bara andligen. Till och med kroppsligen blev han upptagen till himlen.
Han åt fisk på sin uppståndelses dag för att bevisa för lärjungarna att han inte var ett spöke utan en fysisk kropp. Det ska bli nya himlar och en ny jord. Och där ska det himmelska Jerusalem ligga och där ska Guds shalom råda. Men allt eftersom kyrkan ville avskaffa judarna och påstå att löftet inte tillhörde judarna, så förklarade man att det här med tusenårsriket, det stämmer inte. Det kommer inte att bli något rike på jorden. Det kommer inte, utan istället blir det så att när vi dör så kommer vi till himlen. Och där ska vi vara i evigheters evighet, amen. Och med det slutet liksom var och en flyger andligen upp till himlen och lever sedan en andlig tillvaro resten av evigheten. Då finns det ju ingen plats för något Jesu återkommande annat än för att tala om vilka som får lov att vara i himlen och vilka som inte får vara i himlen. Men det är ju inte alls det slutet som skriften talar om, varken i gamla testamentet eller nya. Utan vi ska vänta Jesu återkomst till jorden. Inte bara för att döma levande och döda och tala om vilka som sen ska få vara i himlen, utan för att upprätta ett rike här och nu. Okej, någonstans i skarven ska det bli nya himlar och ny jord, och Bibeln är lite suddig på när det ska bli. Men vi väntar att få tillbaka våra kroppar och vi väntar att Herren ska upprätta ett jordiskt rike. Och där kommer hans folk, det han har utvalt från början, att betyda något särskilt. Det är ingen tvekan om att det folket fick lida mer för sin tillhörighet till Herren än alla andra folk. Nu är det ju så här när man frågar en jude om hur Messias ska se ut. Då säger juden så här: ja, ni läser alltid Jesaja 53. Men vi för vår del, vi läser om kung David. Ty Herren har lovat att sätta en son av David på Israels tron. Ibland så står det till mig inte en son, utan jag ska låta min tjänare David föra fåren i bet, som det står i 34 kapitlet i Hesekiel. Så då säger de så här att vi tittar på David vi. Och vi tyckte att Jesus och David, de stämmer ganska dåligt överens. Ty David gjorde det som vi väntar att Messias ska göra, nämligen att han organiserade upp riket med svärd i hand. Han använde politiska medel för att befästa ett politiskt rike. Så att vi tyckte inte att han stämde särskilt väl med David, och därför kan vi inte acceptera honom som Messias. Men då ska vi läsa två intressanta texter. Första Samuelsboken 16 är den ena. Och det är den texten där Samuel får i uppdrag att gå och smörja David till Sauls efterträdare. Och du vet hur det var, Samuel kommer dit och så ser han den äldste sonen som heter Eliab. Det står i 6:e versen så här: när de nu kom dit fick han se Eliab och tänkte, förvisso står Herrens morde här inför honom. Men Herren sa till Samuel, se inte på hans utseende, på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och sen så kommer då alla Isais söner en efter en, och det blir inte positiv signal för någon av dem. Och så står det lite längre ner, då sa Samuel till Isai, nej. Och Samuel frågade Isai, är detta alla ynglingarna? Han svarade, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sa Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, för vi ska inte sätta oss till bord förrän han kommer hit. sände han bud, lät hämta honom. Han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Och Herren sa, stå upp och smörj honom, till denna är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Nu var alltså Davids mor till kung. Och han blev smord inför alla sina bröder. Men vi behöver ju bara läsa i 17 kapitlet när Goliat står och hånar Israels armé. Så kommer David dit. Och då träffar han Eliab, sin äldste broder, eller som ibland lite elakt brukar heta sin äldste broder. Det är 28 versen. Men Eliab, hans äldste broder, hörde hur han talade med männen. Då upptändes Eliabs vrede mot David och han sa, varför har du kommit hit ner? Och åt vem har du överlämnat den lilla fåra jorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. För att se på striden är det som du har kommit hit ner. David svarade, vad har jag då gjort? Det var ju bara en fråga. Sedan vände han sig från honom till en annan och upprepade sin fråga. Eliab hade sett honom bli smort i konung av profeten Samuel, men hyllade honom inte som kung. Vad ska du här och göra din fjant? Gå hem med dig och vakta fåren. Han är nu smord till kung. Han är kung. Men inte ens de som vet att han är kung hyllar honom som kung. Och det är Jesus under hans första vistelse på jorden. Han är konung och han är ändå inte konung. I Davids fall satt ju Saul kvar på tronen fortfarande. Och till sist blev det ju så att Saul misstänkte att det var David som var utsedd till hans efterträdare. Och då förföljer han honom så han måste lämna Israel. Det är en förebild till himmelsfärd. Han måste lämna det folk vars konung han är. Och först sen katastrofen har kommit, filisterna har så att säga trängt landet så till den grad att Saul till sist är död. Först då finns det en möjlighet för honom att komma tillbaka. Och då blir han smord till konung en gång till. Det tycker jag är det tydligaste exemplet på att Messias ska komma två gånger. Jesus blir smord i Betania. Maria bryter oljekruset över honom strax före hans intåg i Jerusalem. Men det ska komma en gång till. Han ska komma en gång till och bli smord till konung. En gång till. Första gången blir både David och Jesus så att säga smord profetiskt. Samuel visste nog vad han gjorde, men det är frågan om Maria i Betania visste det. Men han blir smord profetiskt. Men andra gången blir han smord av folket. Vi slår upp i andra Samuelsbokens 5 kapitel. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sa så. Vi är ju kött och ben av dig. Redan för länge sedan då Saul ännu var kung över oss var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt, du ska vara en herde för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en först över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde de David till kung över Israel. Här smörjs han andra gången. Och denna gången av folket. Och när man har sett det mönstret så upptäcker man plötsligt att det här med två gånger. Det kommer tillbaka på många ställen i Gamla testamentet. Mose fick lagens tavlor två gånger. Och vad låg emellan? Jo, folkets synd med guldkalven. Man skulle två gånger gå in i löfteslandet. Första gången kikade man men gick aldrig in. Och Gud vredgades över folkets otro. Sen blev det utvisning i 40 år i öknen. Och sen blev det ett nytt försök och då gick det.
Och Jesus ger oss ett ytterligare exempel. Du kan ju leta efter den här, det här tvåmönstret. Det finns på, i många sammanhang. Jesus ger ytterligare ett exempel. Han samtidigt frågar, ge oss ett tecken. Och Jesus svarar, ett ont och trolöst släkte är detta. Inget annat tecken ska givas till en profeten Jonas tecken. Vad var det med Jona då? Ja, han blev kallad två gånger med olydnad emellan. Och det är nog inte en bild i och för sig av Messias, men en bild av folket. Det är som hela Israel är. Gud kallar och Israel går åt andra hållet. Jona gick åt andra hållet och satt sig på en båt och det började blåsa och han fick förfärliga problem. Och så småningom så hamnar han i fiskens buk och hans kraft blir så uttömd att han ropar till Herren. Och Herren sätter upp honom på land och så kommer kallelsen andra gång. Och jag tror att detta är en bild av Israels folks historia. I vilket fall när vi tänker på kung David så handlar han ju politiskt först när han har blivit smord av folket. Han är ute i striden mot filisterna även första gången. Och där blir ju bilden alltså lite suddig när vi jämför med Jesus. Vi kan inte begära alla gånger att en profetisk förebild ska vara exakt. Men det huvudsakliga politiska handlandet är när han är erkänd av folket som kung. Och vi väntar alltså att det ska bli en politisk situation. Det är nu det jag vill komma fram till. Det ska hända politiska ting i tidens avslutning med Israels folk. Redan detta att folket återsamlas till löfteslandet är ett Herrens politiska handlande. Jag ska själv samla ihop mina får, säger Herren. Och jag ska föra dem i bet på Israels kulla. Och vi ser alltså hur Herren har också det politiska skeendet i sin hand på ett sådant sätt att vi förstår vart händer bär. Vi är inte så vana vid att tänka på Herren i de termerna. Men jag tror att det är inte längre tid kvar än att det kan vara dags att vi börjar bekanta oss med ämnet. Ty han är historiens Gud. Amen. Låt oss be. Är det lika politiskt som uttåget var ur Egypten? Lika historiskt och politiskt kommer du att handla i tidens avslutning och har naturligtvis gjort hela tiden dessemellan. Vi kommer att få se hur du upprättar också ett synligt rike mitt ibland oss. Och det är mycket som ska klaffa på slutet så att säga. Men det där har ju du i din hand här. Bara ber att du öppnar våra ögon. Vi ber att det ska gå genom din kristna kyrka. Någonting som motsvarar den nyfikenhet på kristendomen som går genom många judars hjärtan idag. Låt oss få bli nyfikna på vad de ser bättre av din härlighet än vi. Låt oss förstå, Herre, dina vägar fram till slutet. Så att vi inte motarbetar dina avsikter. Utan förstår att samarbeta med dig, Herre. Vi ber att du ska lära oss att läsa Gamla testamentet, Herre. Det är så vanligt att vi bara läser tumversar och favoritställen. Hoppa över sådana böcker som Nahum, Obadja, ber att du i denna tiden ska öppna våra ögon, Herre, så att vi förstår hela skriften. Du som själv säger att inte en prick av lagen och profeterna ska förgås. Himmel och jord ska förgås, men dina ord ska aldrig förgås. Ändå här hoppar vi över så mycket. Lär oss att se helheten.